Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är söndag igen och det betyder söndagsskola. Hallå, hallå Ann.
Hallå, från Skåne till Göteborg. Hur är det i Göteborg idag?
Men det är fint. Jag är ändå vid gott mod idag måste jag säga. Och jag ser mycket fram emot den här stunden tillsammans med dig och våra lyssnare. Vi måste berömma våra lyssnare lite tycker jag. För att de är så duktiga i att kommentera och ge respons på vår lilla skola. Eller hur?
Ja, det tycker jag också. Och samtidigt tycker jag att vi ska bli bättre på att svara också, särskilt på de här meddelandena. För jag ser att det ligger några meddelanden som vi inte har svarat på.
Precis. Det är vår läxa
vi har, till nästa vecka. Ja, det är vår läxa. Mm. Det är mycket att göra nu innan lite sommarledighet.
Jo, men fortsätt skriv alla lyssnare. Kommentera och fråga oss grejer så ska vi skärpa oss där. Hur är det med dig, Ann?
Det är bra och det är soligt och fint får man väl säga. Mm. Jag har varit på stranden så jag är lite irriterad att jag känner att jag har sand mellan brösten.
Oj!
Som liksom har fastnat
där. Ja, det kanske, då blir det som en sån peeling nu.
Ja, jag känner det. Ja. Det blir lite så peeling-känsla.
Ja.
Men jag känner också att jag vill duffa bort det här så småningom så jag inte får sand i sängen.
Ja, ja,
nej, men... För det är ju annars att vi är på väg in i irritationen. Men detta är ju, det här är ju inte tillräckligt stort för att kvalificera som en riktig irritation. Men det är ändå en irritation.
Ja, det är det faktiskt.
Samtidigt får man får ju ta det undan med det goda.
Ja.
Mm. Det är trevligt att vara på stranden. Det är jobbigt att man får sand mellan tänderna när man äter sin klädiga smörgås. Och först mellan tänderna och sen mellan brösten.
Och jag tänker att vi kan igen då, det hör ju också till våra ritualer, berömma Skånes sand här. Därför att vi har ju inte sand här där jag bor, utan det är ju klippor. Och jag tycker inte alls att det är samma sak. Jag vill ha sand. Där får det gärna komma sand under bröstet och i armhålan och vad det nu än är. För då känner man att man är...
Du vill ha sand i alla väg.
Precis. Då är man vid havet.
Då är det sommar. Mm. Jo, men det är, jag skulle säga att jag bor nära det som jag tycker är Sveriges absolut bästa strand, Borgbystrand. Mm. Det är mycket fint.
Ja. Men ur denna lyriska inledning så rusar vi in i irritationerna. Vill du vara först? Vill du irritera dig?
Ja, jag kan vara först irritera mig. Och jag vet egentligen inte vem jag ska rikta irritationen mot. Om det är någon slags postbolag. Det finns ju olika nu. Det finns det här Postnord och så finns det DHL. Och så finns den vanliga posten kvar överhuvudtaget. Alltså
du menar Postverket?
Ja, det heter väl det förtiden.
Nej, det är väl Postnord? Är det inte så?
Ja, det är det kanske. Ja. Jo, det är det kanske. Ja. För det min irritation handlar om det är att jag beställer ganska mycket böcker. Mm. På de här nätbokhandlarna. Jag tänker inte göra reklam. Jo, jag kan baktala Libris då, för det är de som inte sköter sig, tycker jag.
Mm.
Men, och det tar liksom längre och längre tid
att få böckerna. Det är så otroligt irriterande.
Det tog 18 dagar. Mm. 18 dagar. Mm. Det är ju inte klokt. Då kan det ta 18 dagar från att jag beställer. Jag betalar alltid med detsamma med den här lilla swishen. Bara swishar iväg en massa pengar. Mm. Och sen får jag först besked efter 10 dagar att en av böckerna som jag beställt finns inte längre. Nej. Och då så blir det klud för att man ska ha tillbaka den där liksom 179 kronor vad jag betalade för just den boken. Och sen så tar det ytterligare 8 dagar innan resterande böcker kommer. Det är inte okej. Okay. Alltså det är inte rimligt att ta 18 dagar för att skicka ett paket med böcker.
Det är något lurt i hur de, tänker jag, exponerar befintligt bibliotek på hemsidan kontra vad de faktiskt har och hur snabb leverans de kan få. För att jag har ju varit med precis samma, och det kan ju vara då att jag har tänkt använda en viss bok i en text. Precis. Eller i någonting jag ska skriva om eller bara för mitt arbete. I mitt vanliga arbete med forskningen och så. Och att då vänta. Och så vill jag ha boken själv. Jag vill kunna notera i den. Så att, annars kan man ju alltid gå och låna på UB. Men jag vill ha ett eget exemplar. Och då faller liksom hela planeringen på grund av det du beskriver nu. Att bokjäveln inte kommer. Som lovat.
Ja, men precis. Och exakt så var det för mig. För att jag har precis börjat skriva en ny bok. Som ska vara färdig någon gång tidig höst. Liksom. Och då hade jag 4 dagar som var vikta. Där jag inte hade så mycket annat att göra. Där jag tänkte att jag skulle. För att jag hade inga andra texter att skriva. Jag tänkte okej, liksom, nu tar jag de timmarna jag har där. Och ger mig in i detta. Men då hade jag behövt de här 2 böckerna.
Ja.
För att liksom ha något slags bakgrundsmaterial. Men det är full. Helt enkelt.
Ja,
och det gör mig orimligt irriterad.
Ja.
Men jag tror att du är en lösning på spåren där. Att de låtsas att de har alla dessa böcker i ett gigantiskt lager någonstans. Men i själva verket måste de själv först beställa boken någon annanstans ifrån.
Ja, och sen är det också det att de har ju infört det här också. Att man kan, alltså för leveransen fördröjs. Och sen så säger de att normalleveransen är då istället för att vara 3 till 5 dagar, sedan kanske 5 till 7 dagar, och sen så ska du betala en extra peng om du vill ha den då på det du fick som standard tidigare. Det är ju också irriterande. Alltså att
ja, det är det faktiskt. För innan var ju 3 till 5 dagar standard. Nu är det liksom du säger 5 till 7 dagar. Mm. Men det håller, har de inte hållit en enda gång. Jag köper ändå mycket böcker. Mm. Däremot om man köper en ny klänning som eventuellt kommer att vara helt statiskt elektrisk. Då får man det liksom ibland faktiskt, så får jag det redan dagen
ja,
på.
Precis.
Så det går ju så snabbt så att jag fattar knappt hur de lyckas. Liksom.
Nej, jag håller helt med dig. Och det gör man ju också inemellan att man klickar hem ett eller annat plagg på grund av jätteroligt att göra. Det. Så att där kan vi ju jämföra att det går att skicka fort också.
Det går att skicka snabbt faktiskt. Då kan vi säga att både du och jag vi är lite ansvarsfulla här då, för att jag hörde precis på radion att hela näthandeln går ner kraftigt nu efter pandemin.
Men det hjälper ju
men
du
vi
och
handlar,
jag.
Ja, vi handlar både på nätet och i fysiska butiker, ja, så vi stöttar alla.
Vi håller hjulen i rullning, du och jag.
Ja, vi håller hjulen snurrande. Ja. Vad har du irriterat dig över?
Ja, jag har ett rätt stort ämne här som jag ska försöka bena upp. Vi är ju nu i skolavslutningstider och alla som har barn i skolan har varit och nu eftersom pandemin är över fått lov att vara med på något sätt under skolavslutningen. Och då slår det mig dels att hur mycket som man har tappat under de här pandemiåren. Alltså det som tidigare ändå var, i alla fall var det så på de avslutningarna jag var på, när man tidigare hade lite längre program och det också ingick att alla klasser skulle göra någonting. Då har man reducerat det till att det bara är typ 2 sånger som barnen sjunger tillsammans och inte att någon så att säga får träda fram i egenskap av egen klass eller som individ. Och då är det med motiveringen att ja, barnen klarar inte av att lyssna så länge och de blir liksom spattiga och börjar prata och sådär. Och då kommer första del 1 irritationen är här. Ja, men det blir de ju inte alls om ni säger till dem att stå stilla eller vara tysta. Här handlar det ju om att liksom sätta någon slags kravribba på vad barn som går ändå i. Alltså vi talar inte om förskolebarn här utan det är ju skolbarn, kanske till och med mellanstadiebarn. De klarar visst av att vara stilla och tysta i sådär nästan en timme och se när kamraterna framträder och underhåller och så. Det tycker jag ingår i vad skolans uppgift är. Men till detta hör också att när jag läste faktiskt så min dagens irritation fick extra glöd av att i dagens GP så stod det en debattartikel författad av en lärare och en musiklärare som berättar just om fenomenet skolavslutningar. Och hon irriterar sig på detta att den som är duktig på att spela ett instrument eller sjunga sällan får göra det i ensamt majestät. Utan vi har den här idén då i Sverige att ja, men varför ska någon sticka ut? Det är väl härligare om vi sjunger alla lite granna dåligt. Och så sjunger vi, men vi gör det tillsammans. Och ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir då.
Ja. Det är svenskt.
Och här finns liksom ett källan till problemet med skolavslutningarna. För vi vill ju gå dit och vi vill se våra barn både tillsammans och vi vill höra de som har utmärkt sig och som är extra duktiga på att traktera ett instrument eller sjunga. Det tycker jag man ska få lov att göra, precis som man får lov att vara duktig på idrott och bli hyllad för att man har gjort det, så måste man få lov att bli hyllad för att man är och få lov att ta plats för att man är duktig i någon estetisk bemärkelse eller konstnärlig bemärkelse. Jag tycker det är fel. Jag irriterar mig på det. Jag vill ha klass på skolavslutningarna igen. Och de håller på att förflackas nu och bli bara mummel.
Ja, vi har inte riktigt sett den här klassiska skolavslutning i kyrkan-debatten. Den brukar annars komma alltid vid den här tiden på året.
Jag tror att det är för att det är så ytterligt få som är i kyrkan på skolavslutningen. Det är några enstaka, möjligen skolor på landsbygden eller så. Jag har liksom aldrig riktigt känt igen mig i det där. Däremot möjligen att det kan finnas någon från kyrkan med på skolavslutningen och sånt där. Men,
det här, du menar att dina barn har aldrig haft skolavslutning i kyrkan?
Nej,
eller?
Nej.
Och inte du heller?
Inte jag heller, men däremot var den tråkiga prästen med när jag hade skolavslutning ibland och sa något.
Trist.
Ja, det var ju trist eftersom han var tråkig, men annars hade jag ingenting emot att prästen var där. Jag tycker liksom att det här är faktiskt dagens unga barn, de behöver också träna sig på detta att få lov att stå inför en grupp annan än den egna klassen och faktiskt få göra någonting och få ha lärt sig en text utan till och framföra den. Det blir för mycket bara att man ska stå och liksom lalla
ja,
med.
Men det, ja. Ja, jag håller helt med dig. Men jag tänker, för att Fanny gick ju skolan i Lund, började grundskolan i gymnasiet, men hela grundskolan så hade de faktiskt skolavslutning i domkyrkan. Så det var ju väldigt,
oj, vad flott!
Väldigt flott. Ja. Och just den inramningen gjorde ju också att barnen var mycket... Alltså de var väldigt liksom högstämda, man kan använda det ordet, för den miljön är ju väldigt speciell. Ja. Och det gjorde också att barnen var liksom lite mer uppsträckta. Så att det var faktiskt alltid väldigt fint. Det irriterade mig alltid, för att jag kom ju alltid precis när det började. Så jag inte en enda gång under alla de åren hon hade avslutning i domkyrkan fick jag en sittplats.
Ja. Jag fattar. Ja, nej, men
det var ju liksom föräldrar mer eller mindre tältade utanför för att de skulle få en plats.
Skulle fram i koret.
Ja, ja, precis. Så att jag missade en del, för jag fick alltid stå bakom någon pelare. Det är enorma pelare.
Men du stod där vid Finn i källaren.
Ja, jag precis stod där nere och krampaktigt gömde mig med de andra frånfyllda föräldrarna.
Men du rör ju vid någonting annat här, därför att det är en av de problemen som uppstår när en skola inte har tillgång då till exempel en domkyrka eller en aula. För att nyare skolor, eller de som är byggda från, säg, 70-talet och framåt, saknar ju ofta aulor. Eller kanske 80-talet ska jag säga. Tar bort det här scenrummet där man kan samlas för att ha skrivningar. Eller också för att skolan ska samlas och man är alla tillsammans och det finns en plats där man kan uppträda. Istället så har man då gymnastiksalen som någon slags allrum för detta. Och där finns ju inga bänkar, där finns ingen högtidlighet överhuvudtaget.
Nej, det blir inte alls även om de drar in lite björkar och sånt. Så det blir inte samma sak. Och då skapar det inte heller den här känslan hos barnen som ska framträda. Nej. Därför de beter sig på ett annat sätt än de står i sin gamla vanliga gympasal och deras föräldrar sitter på de här väldigt låga bänkarna och ser otroligt töntiga ut. Eller om de faktiskt står där i sin fina nya klänning i domkyrkan.
Ja, det är mycket stor skillnad. Så att, ibland blir jag beskylld för att vara konservativ i mycket högre grad än vad jag är det, för det är jag faktiskt inte. Men just här, i det här fallet, här är jag konservativ.
Här är du konservativ.
Ja, här vill jag ha ordning och jag vill ha högtidlighet och någon slags liksom, vad ska vi säga, hur ska vi beskriva det? Ja, respekt det ska vara, för tillfället och för
ja,
varandra.
Ja, precis, det ska vara en värdighet. För att jag kan bidra med ytterligare konservativa inslag här. Då, för att första skolavslutningen Fanny hade, då gick vi i Åkarp. Sen flyttade vi tillbaka till Lund. Men, så då hade hon skolavslutning i skolan i Åkarp. Och det var precis som du beskrev. Det var ju en gympasal.
Ja.
Vilket bara det liksom var trist på något vis.
Ja.
Men sen var det också så att då hade de här småfjutbarnen, då var de ju 6 år gamla, då hade de övat in liksom någon låt av Britney Spears.
Ja, jag vet.
Och det tyckte jag var, och då satt liksom många föräldrarna och log och skrattade. Och jag hatar den här sexualiseringen av barn. Mm. Alltså jag hatar det verkligen. Jag tycker det är vidrigt. Mm. Varför ska de sjunga liksom en, jag har inget emot Britney Spears, men varför ska en, liksom en grupp sexåriga töser i Pippi Lotter stå och sjunga liksom ord som de inte begriper? Nej. De kan varken engelska eller det, liksom, vad ska vi säga, erotiskt laddade språket som fanns i den här låten. Så det tyckte jag var mycket fult. Jag vill höra Ida Sommarvisa och någon psalm.
Mm.
Tack.
Precis.
Det beställer jag.
Det är om söndagsskolan får bestämma. Här gör vi ju skäl för vårt namn. Så blir det på det viset.
Ja, precis. Men tvinga inte in barnen i det här. Låt barnen vara barn. Ja. Inte liksom stå och lajva liksom sexiga tonårsbrudar.
Nej.
Det kommer ändå, det kan jag lova, som har gått igenom detta med tre barn. Så jag går inte på skolavslutningar längre.
Nej.
Jag får väl vänta tills jag eventuellt någon gång får barnbarn. Ja. Gå på skolavslutningen.
Och då ska det bli ordning, hoppas vi.
Så nu har jävla ska det vara ordning.
Ja. Mm. Då stänger vi irritationsluckan för idag, tycker jag. Två mycket stora och viktiga irritationer som vi hoppas att världen nu fogar sig efter och blir bättre, helt enkelt.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram.
Idag ska du och jag dyka in i TV-världen och prata om något som ligger i alla fall mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen TV-såpan. Älskar du såpor?
Nej, alltså jag kan inte påstå det. Jag har ju förberett mig och funderat inför det här, men jag har ingenting emot, men jag har inte sett så mycket på såpor. Det finns väl historiska förklaringar till detta, det kan vi gå in på så småningom. Mm. Men jag tyckte det var spännande med liksom bakgrunden här till såpan som du har upplyst mig om.
Ja, precis.
Som att jag kände till. Nej, faktiskt. Varför det egentligen heter såpor?
Ja, precis. Och det kommer ju sig av att det här startade i en tid när man producerade i radio motsvarigheten till det vi kallar tv-såpor idag, alltså enkel dramatik. Dramatik för den som står hemma i köket och har något annat för händerna och bara lyssnar på radion och vill bli underhållen. Och då gjordes detta av ett varuhus eller en livsmedelsproducent som heter Procter och Gamble. Mm. De producerade de här första såpoperorna i amerikansk radio på 30-talet. Och detta bolag, Procter & Gamble, de var kända för att tillverka tvål, soap alltså.
Ah, ja, precis,
och därur kommer detta med soap opera då, som vi sen har översatt till såpopera. Mm. Men det roliga i det, och det här kommer vi kanske till en tv-serie, en såpopera som du känner igen, för det, på 70-talet så kom ju den här Lödder som hette Soap,
ja,
på engelska. Den var ju tänkt att vara en parodi på det som då hade blivit tv-såpoperan. Men den blev ju så himla populär. Så att i sina överdrifter och i sin satir över såpoperan så blev även Lödder en såpopera som liksom höll på ganska länge. Och som man faktiskt kan se med viss behållning än idag, skulle jag säga.
Ja, det var länge sedan jag såg den, men jag minns att jag tyckte den var ganska underhållande då. Alltså, så här, mina föräldrar var inte så mycket för att vi skulle se på tv.
Nej.
Och framförallt tyckte de inte om att vi såg på amerikanska tv-serier. Så jag såg inte så mycket av de klassiska. Alltså, först var det väl Dallas var väl först, och sen kom Dynasty, och sen kom Falcon Crest och så vidare. Det var ju liksom de tre stora såporna
som fanns i vår uppväxt. Kan man säga.
Precis, som vi har uppväxt. Och på den tiden så hade vi ju bara två kanaler. Mm. Så alla i min klass såg ju de här tv-serierna. Mm. Och det innebar liksom, om detta gick på en tisdag så var ju det enda alla pratade om på onsdagen i skolan. Men jag fick inte se dem.
Nej.
På den tiden var ju tvn var ju fortfarande den här lägerelden.
Ja, precis.
Och de här såporna hade ju mycket lägerhetsfunktion. Men mina föräldrar tyckte inte, nej, sånt amerikansk skit skulle vi inte titta på. Det var bara liksom kommersiellt och kapitalist och så vidare. Så jag fick ju lägga mig istället.
Och så tittade de.
Nej, jag tror inte de tittade heller. De gillade svenska tv-serier. Ja. Men det skapade liksom, ja, alltså det skapade en viss känsla av utanförskap. Så det var samma som när jag ville ha den här jävla snobben som alla hade när jag gick i första klass. Jag fick ingen snobben av mina föräldrar, för de tyckte det var liksom, nej, men det är bara liksom massa slit och slängleksaker och så. Men
jag snobben som är så snobben. Snäll.
Ja, precis. Mm. För att alla lekte med sin snobben i skolan, men med sin den här lilla liksom gosedjurshunden då lekte med den. Men i alla fall ett halvår av tjatande renderade mig då en sån här snobben i julklapp. Mm. Så när jag kom tillbaka efter jullovet och hade fått den här snobben så var jag ju jätteglad. Men då hade ju alla andra fått sån här monchichi i julklapp.
Ja, oh, då började det om igen.
Ja, så när jag då kom med min snobb så tittade någon på mig, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Karina eller Gittel kanske, tittade på mig och snöpte upp munnen och sa så, jaha, har du snobben? Vi leker inte med snobben längre, nu leker vi med monchichi. Så då fick jag ändå inte vara med.
Åh, vilken sorglig historia.
Men, ja, men... och det var lite samma grej med de här såporna, att jag kunde aldrig liksom prata om de här Pamela och Bobby, vad de nu heter, för jag visste inte vem de var.
Nej, jag förstår. Nej, men du berör ju vid någonting som är det signifikativa, eller det som är det liksom unika, och som väl aldrig riktigt kommer att komma tillbaka på det sätt som de här tv dramerna eller såpoperna, den funktionen och den samlande kraften, alltså en referensram som nära nog alla kände till, att det har ju inte tv-program idag, kan ju möjligen komma i närheten av det när man talar om Melodifestivalen eller så, men jag skulle ändå säga att det är inte där heller finns den här lägereldsfunktionen som tv-såporna faktiskt hade. Och det jag kan tycka är, för jag har lite i kontrast, om vi ska liksom göra våra ingångar här till hur vi, om vi har en kärlek till såpan eller om vi har en förtrogenhet med den eller inte. Mm. För mig var det här högtidsstunder. Jag tittade på allt jag kunde komma över, vilket inte var mycket, för det fick ju bara lov att gå en amerikansk tv-såpa i veckan på svensk tv, för man ville inte ha för mycket, man ville inte ha för mycket amerikanisering. De var ju på dina föräldrars linje där, va? Utan vilket var ett av skälen till att man köpte in Dallas, och sen så började man på att köra Dynasty också. Men om man skulle köra dem parallellt så hade det legat två amerikanska såpoper parallellt i veckan, och det blev för mycket, så då slutade man att sända Dynasty. Du och jag som hade förmånen att växa upp i Skåne kunde titta på det på dansk tv istället då. Så att jag har ju lyckligtvis sett hela den serien också. Annars hade mitt liv varit väldigt fattigt. Men för resten av Sverige så...
För resten av Sverige var det fruktansvärt.
Ja. Men jag vill också minnas det som att det här var någonting som kittade samman. Min mamma och jag tittade mycket på detta ihop, och innan jag kunde läsa texten själv så satt hon och läste undertexten i Dallas till exempel för mig då. Så att jag skulle kunna hänga med i de här förvecklingarna mellan Ewing Oil och Barnes Oil. För att en sexåring vet ju mycket om oljehandel, och då är det ju bra om man får läst förloppet för sig. Nej, men jag skämtar lite, men det är någonting rart i detta ändå, att man just liksom, det fanns inte heller så mycket, det fanns inte någon så att säga censur i det, utan allting var tillgängligt för mig att se. Och det gör nog att jag ser det lite som en skola i dramatik, att liksom kunna koda av såpopernas sätt att beskriva personkopplingar, intriger, familjeliv, affärsliv och så vidare. Det liknar ju lite den klassiska dramatiken, bara det att det är extremt förenklat och hårdraget.
Ja, det är väl förenklat, hårdraget och ganska uppskruvat. Men jag tänker att de här tidiga såpoperna hade ju också den funktionen att de, alltså eftersom de som gick blev så dominerande på något vis, eftersom utbudet var så magert, framförallt i Sverige.
Men menar,
det var ju även så, även om det var ett större utbud i till exempel Storbritannien och i USA, så är det ju ändå ett betydligt större utbud idag med alla liksom, det som kallades kabel-tv-scener och nu liksom med Netflix och HBO och allt vad man har. Så att idag så fungerar ju inte tv-serier som den här lägerelden. Det fungerar inte som en gemensam referenspunkt. Men då gjorde det ju det, och då var det ju också starkt bidragande till att förändra värderingar och normer.
Ja.
Jag tänker just på Lödder som vi pratade om först, att där fanns ju en homosexuell karaktär. Och det var ganska, alltså jag tror det var en av de första homosexuella karaktärerna i liksom någon slags familje-tv-sammanhang.
Yeah.
Och det påverkar naturligtvis synen på homosexualitet och homosexuella människor i en positiv riktning.
Ja, precis, såklart. Precis.
Och det ser vi ju många exempel. Jag tror liksom att Cosby Show, som väl också får sägas vara en såpopera, med den här, han visar sig som att rätt slem typ.
Bill Cosby, ja precis.
Ja, precis. Låt oss säga, vi behöver inte diskutera det.
Vi behöver inte hylla honom.
Nej, vi behöver inte hylla honom. Men
då spelar det ju roll.
Ja. Ja, för att, som jag har förstått på en del jag har läst kring det, så förändrar det också synen på svarta,
ja,
i USA.
Precis.
Alltså det vill säga, för att det skildrade ju en svart medelklassfamilj.
Mm. Mm.
Där båda föräldrarna var liksom välutbildade och så vidare.
Nej, men exakt.
Så på det sättet så är de ju väldigt intressanta fenomen.
Ja, men jag vill addera två svenska exempel där på just när man forcerar normer eller flyttar normer och istället normaliserar det som ses som avvikande. Därför att i en av de första svenska tv-såporna som hette Lösa förbindelser och som handlade om just lösa förbindelser, alltså det var väldigt mycket sex i den. Jag kan rekommendera er att se om den. Den ligger på Öppet arkiv eller SVT Play eller vad det nu heter. Den skrevs faktiskt, manuset skrevs av Peter Emanuel Falk som ju har skrivit i princip alla svenska tv-såpor. Men också Birgitta Stenberg och Annette Kullenberg.
Så jaha, var liksom de inblandade också? Ja, det är ju kvalitet, verkligen.
En tung manusgrupp. Mm. Och den handlar om konstvärlden, den handlar om reklamvärlden. Och det är förvecklingar och man ligger med varandra hela tiden. Jag tror öppningsscenen är en naken kvinnokropp som Börje Ahlstedt, som är konstnär, avbildar. Eller han står och målar denna.
Ja.
Och i denna finns då den första lesbiska relationen i en dylik tv-berättelser, så att säga.
Mm, mm.
Skildrat på ett vanligt sätt, om jag säger så. Alltså där man inte stigmatiserar eller konstifierar detta, utan det är en kärleksrelation, en sexuell relation, på samma vis som de andra relationerna som skildras. Mm. Och sen har vi då liksom i början på 90-talet, eller mitten på 90-talet kanske, en kyss mellan två män i tv-serien såpoperan Rederiet, där Ola Forssmed kysser en man.
Mm.
Och det blev det liksom väldigt mycket, det blev mycket drama kring det där, men samtidigt, då var det hindret var ju forcerat därigenom. Så man kan ju liksom raljera och avfärda de här enkla berättelserna, men genom att de är en sån samlande kraft och samlar så många tittare så kan de ju också skjuta de här värderingarna i olika riktningar, och i det här fallet, de vi har nämnt nu, så i en liberal riktning, vilket är bra.
Mm. Och då tänker jag, sen när jag då blev äldre, tonåring och nu vuxen, så bestämmer jag ju själv om jag vill se på såpor eller inte. Mm. Så att jag har ju liksom, jag har ett glapp där de som gick på 70-80-talet, för då bestämde mina föräldrar fortfarande i mycket högre grad över mig, i alla fall en bit in. Låt säga kanske 83-84 kunde jag börja bestämma själv.
Mm.
men i alla fall, för jag tänker, den här norska tv-serien Skam, det är ju en ganska ny samtida, så att säga. Den gick ju för några år sedan. Och den såg faktiskt jag med stor behållning, fastän det är en ungdomsserie.
Mm. Mm.
Och just när vi talar om att förändra värderingar och så vidare, så tror jag att den spelade ganska stor roll för synen på muslimska tonårstjejer.
Ja, precis.
Därför en av de här, det är väl fyra tjejer, eller är det fem möjligtvis, men en av de här tjejerna är då muslim.
Mm.
Men hon är liksom inte en tjej som är utsatt för hedersförtryck eller något sånt, utan det är liksom hon är en tonårstjej och så är hon muslim.
Mm.
Och det tror jag att jag läste en hel del texter om, och liksom muslimska kvinnor och tjejer som berättade om att det hade varit en viktig förebild.
Ja, så precis.
På det, och det var ju faktiskt också en sån serie som sågs av oerhört många, för den var nog stilbildande på något vis.
Mm.
Jag tyckte mycket om den.
Jo, men och detta är ju lite tv när det är som bäst. Att kunna göra sådana saker på precis det sättet, från de exemplen vi tog här från 70-talet och framåt, och det finns väldigt många till. Sen ingår det ju i såpoperan, den klassiska såpoperan, att också ha en serie, eller alltså i sin händelseförlopp och i handlingen, så har man, när man övergår vad som är verkligt och rimligt att förvänta sig av en familjekonstellation, eller då oberoende av om det utspelar sig på South Fork i Dallas, eller om det är på Freja fartyget i Rederiet, nämligen det här med att människor försvinner, återuppstår, okända barn dyker upp, inte bara en, att man får ett okänt barn, utan det kan vara 3-4 stycken om det är många säsonger. Det finns lite, ibland kan det till och med finnas lite sådär att två stycken som hade ihop det i en säsong visar sig senare vara två okända barn till exakt samma personer. Så att då har man då haft liksom någon slags incestrelation där. Men då glömmer man det i handlingen. För det tillhör ju också såpans kännetecken att man kan välja att glömma bort vissa trådar som man har planterat tidigare. Och sen så struntar man i det för att det passar handlingen att då föra ihop två karaktärer.
Och ja, och det finns en överenskommelse med tittarna.
Precis.
Att man liksom, den här, jag menar, för att det var väl i... Är det i Dallas där en av huvudkaraktärerna, denna Bobby, plötsligt vaknar i duschen?
Ja, precis. Han är återuppstår i duschen där. Han blir,
precis. Därför det har väl varit en hel säsong där han egentligen har varit död eller vad han nu har varit.
Ja, han blev ju olyckligt påkörd av Pamelas elaka syster, tror jag det var. Och detta skedde ju precis när Bobby och Pamela hade återförenats och alla var väldigt lyckliga över att det här, för man ville ju att Bobby och Pam skulle vara ihop. Och då blir han påkörd och sen så är man traumatiserad där under en hel säsong. Och sen visar det sig att det var bara en ond dröm. Bobby stod i duschen och han försvann inte alls på det sättet. Men då gjorde ju berättarna så att de stoppade ju inte alla plottarna där, eller alla handlingstrådarna, utan vissa saker fortgick ju och tog vid där liksom utvecklingen hade tagit dem under Bobbys tillfälliga död. Så att det ställer ju rätt höga krav på tittarna att kunna hålla alla de här trådarna i huvudet.
Okay. Det här har hänt fast han bara drömde det. Men han var egentligen aldrig död. Men alla de här människorna, de gifte sig och fick barn och de köpte och sålde. Alltså, det är komplext.
Ja.
Men som sagt, det finns ju den här överenskommelsen med tittarna att man accepterar det.
Ja, precis. Helt enkelt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Midjan så smal, så att royal.
Men om man ska säga några typiska kännetecken på vad en såpopera ska innehålla, så tänker jag att det är en... Det ska vara ett begränsat antal personer som är kärnan på något sätt. Om det då är en
familj som finns kvar, som återkommer liksom.
Exakt.
Finns kvar hela tiden.
Ja. En familj eller kring ett företag eller en bar eller något liknande. Där då handlingen, ett hotell kan det också vara. Och så spinner handlingen kring detta. Och sen så har man ofta, det finns liksom tillbakablickar eller något liknande som kan göra att man kan bryta handlingen på ett sätt och föra in element man inte visste fanns från början. Och sen tänker jag just att det är det här att det centrala är relationerna till, alltså som karaktärerna har emellan varandra. Och det gäller ju skam som du förde upp också. Mm. Att det är det som är pulsen eller det som för det hela framåt.
Precis, det är ju centrum, är ju en skola, och så är det de här tjejerna då som utgör huvudpersoner. Det är ju samma i de olika säsongerna, för sen är det ju då personer som är pojkvänner och mer perifera vänner som kan vara väldigt viktiga en säsong, men sen är de helt borta i nästa säsong och då är det ingen som någonsin pratar om dem.
Nej, precis.
Så det är ju samma överenskommelse där, så att säga.
Och sen skulle jag säga att ett kännetecken är också att det finns något element av upstairs and downstairs. Alltså det finns ett överskikt, en överklass eller de som har det välbeställt, och sen så finns det, detta är signifikativt särskilt för de svenska såporna, och sen finns det då någon slags golv där det är de som inte har det så väldigt gott ställt då. Alltså ta varuhuset till exempel.
Ja, precis, jag tänkte varuhuset, men även rederiet. Att det är ju liksom de här ägarfamiljerna kontra då de anställda.
Exakt.
Och deras inbördesrelationer.
Ja. Och i varuhuset hade vi ägarna och sen hade vi lagret där Bengt och Carlos arbetade. Och då är det liksom någon slags pyramid, verkligen. Att man har toppen och sen alla nivåer där under. Och det är ju för att det finns alltid någon du kan känna igen dig i då.
Men skulle du säga att såpopan har ersatts av dokusåpan? För nu när du beskriver det så tänker jag ju på den här Ullared.
Ja. Precis.
Där vi ju har liksom de här, jag vet inte hur många säsonger Ullared har gått, men det tar ju aldrig slut. Och då har vi liksom, det är ju väldigt mycket de här Morgan och Ola Conny som är huvudkaraktärer, och de motsvarar ju då liksom Carlos och, vad heter han, Bengt på lagret. Mm. Men sen har vi också då Ullareds vd som ibland gör lite gästspel då för att dyka in och, och berätta hur mycket, då, hur mycket idag har vi sålt för, ja precis, Boris, idag har vi sålt för 700 miljarder eller något sånt. Mm. Och sen så dyker det upp folk som är på campingen, och sen så är det ju då, som jag har förstått det, en del människor som ju återkommer varje sommar för att shoppa. Mm. Mm. Och att de då kan vara med i flera säsonger. Mm. Så det är ju samma dramaturgi.
För precis.
Att, alltså det händer ju ingenting, utan det drivs ju bara framåt av de här människornas inbördesrelationer egentligen. Ja. Så är det lite upptåg, och de har någon sån här badankerrace och så vidare.
Ja, jo, nej, men jag vill mena att det är det som, när den klassiska såpoperan dog, så att säga, så var den, kom den att ersättas av dokusåpan eller reality då, därför att, och då blev ju liksom nästa nivå var då att jag som tittare skulle tro att det här var bara någon som hade satt upp kameran, och sen skedde detta helt oberoende av regi eller manus, vilket på något sätt höjde in, alltså höjde närvaron och autenticiteten i det jag såg. Men vi vet ju att också detta är ju i stycken riggat. Visst finns det ögonblick i det där som är spontana eller bara som råkade hända. Men den här typen av produktioner är ju oftast ganska tajta. Alltså i bemärkelsen att det är inte så mycket pengar i själva riggningen, utan det ska gå kvickt. Man vill få de bilder man har tänkt och som man har liksom skrivit upp i förväg. Och då får man rigga det så att detta sker. Men det är ju precis som du säger att det är såpans dramaturgi, men det finns inte den där glamouren. Det är inte pengar på det sättet som i Dallas eller Falcon Crest. Eller, det är inte lyx.
Nej, jag menar, nej, och i de fall som man försöker ge en känsla av lyx, så blir det ganska snabbt solkigt. För jag tänker på de här Paradise Hotel och Bachelorette och Bachelor, tror jag de heter.
Mm, mm.
Att det ska ju ändå vara liksom i någon lyxig omgivning på någon tropisk ö. Men alla, det är ju helt uppenbart att de som deltar tillhör inte liksom, vad ska vi säga, eliten på något sätt.
Nej.
Utan det här är människor som inte har så mycket stil och finess.
Mm.
Som kan se trevligt ut att titta på. Mycket välsvarade på alla möjliga sätt. Men nej, det blir inte så mycket glamour efter, för det är också ganska ymnigt med alkohol i de här sammanhangen.
Ja.
Men där är det ju verkligen relationsdrivet.
Ja. Men vad skulle du säga är skälet till att man vill se detta? Varför vill man se det här?
Dokusåporna.
Ja, eller det här härmandet av såpan, vilket som, du kan svara på vilket du vill. Jag bara funderar på vad är det som gör att det talar till någonting hos tittaren?
Alltså jag tror att det talar till olika saker hos olika tittare. Jag har själv fascinerats av, jag har inte sett ett enda avsnitt av det här Gift vid första ögonkastet.
Nej.
Däremot så har jag läst väldigt mycket krönikor och analyser av Gift vid första ögonkastet.
Det är samma här.
Så jag har liksom läst liksom metadiskussionen. Mm. Och det verkar som att en del, alltså verkligen lever sig in i detta och ser detta nästan som att det är deras vänner. Jag tror att dokusåpan och reality-tv kan ju skapa den sortens relation mellan tittare och deltagare. Och så är det ju också i flera som den här, en av de första reality när de låser in, Big Brother heter den.
Mm.
Att där är det väl så också att tittarna har en viss makt att rösta ut folk, tror jag. Mm. Så att man måste ju då liksom skapa en relation och bli omtyckt av dem som tittar.
Mm.
Och kanske är det så att en del människor upplever det som att det här är mina vänner. Det är ju det som driver hela influencerbranschen, som ju är väldigt nära dokusåpan.
Ja, precis. För det är frågan om det är liksom fas 3 här någonstans.
Den. Ja, men jag tror det. Samtidigt så upplever jag att väldigt många som följer de här olika Pau och Bianca och allt vad de nu heter, de gör det också ironiskt, om du förstår hur jag menar. Ja,
just det.
Att de tycker egentligen inte att, liksom, det är inte så att de ser Bianca som en förebild eller att de vill leva hennes liv, utan de ser på dem ett visst mått av, ja, av ironi och liksom att man får avståndstagen.
Ja, man förfasas lite.
Ja, lite grann.
Eller att man
och sen
säger,
så finns en tredje kategorin som till och med som ser på det mest för att reta sig och för att hata.
Just det. Mm.
För de här människorna som lägger sitt liv på display, liksom som vloggar eller vad det heter. Ni hör här att jag är över 50, jag vet inte vad det heter. Men de här liksom som sitter liksom som vad heter de, Jonna och Jockiboi.
Ja. Som livesänder liksom, sitt liv liksom.
De livesänder sitt liv. Mm. Att väldigt många som ser det gör det också för att hata Jonna och Jockiboi.
Jo, men det tror jag det är.
Eller Jocke kallar han sig nu bara.
Ja.
Och det, så jag tror det är olika liksom, kategorier av människor och olika individer. Det utövar olika typer av dragningskraft på olika människor.
Men för det, när vi drar den här tråden framåt och säger att vi finner samma dramaturgi, samma mekanismer, samma lockelse i viss mån i alla fall i det som senare har blivit först dokusåpan och sedan hela influencer och sen så de här hela den tv-serie paket som går ut på att det är kända personer som man till synes följer i deras vardag. Vi har ju Wahlgrens värld här i Sverige, men Kardashians och jag följde länge den här Osbournes. För jag tyckte det var fascinerande helt enkelt. Jag kunde inte sluta titta på det, det måste jag erkänna. Jag tyckte det var liksom roligt och knepigt och något jag aldrig hade sett tidigare. Och det följde ju precis såpoperans berättarteknik genom att det var en familj man följde. Men i det ligger ju att det finns någon liksom, det är ful kultur det här, tänker jag. Det är inte fin kultur, det är ganska långt ifrån det. Men när man säger det ska man samtidigt komma ihåg då, eller när man tänker så ska man samtidigt komma ihåg att en av dem som verkligen älskade Dallas, i alla fall i begynnelsen, var Ingmar Bergman. Och Ingmar Bergman såg Dallas och följde intrigerna kring Ewing Oil och Barnes Oil och Oil Barons Ball och hela de här jättestora grillfesterna man hade på South Fork Ranch där alla märkligt nog bodde ihop. Alltså det är konstigt om de har så mycket pengar att de ändå bor alla i samma hus.
Men det hade inte blivit en bra serie om de inte hade gjort
precis.
Det.
Men han såg denna och om man tittar samtidigt, alltså tänker på den serien eller ser bara något ögonblick ur den och sen hoppar över till Fanny och Alexander. Som alltså tillkommer under den perioden när Dallas börjar visas på svensk tv. Och den har ju premiär om det är 83 eller någonting sånt. Så ser man ju också hur den är ju delvis uppbyggd kring exakt samma koncept som Dallas. Nämligen det är en familj, det finns ett brödrapar eller tre brödrar där den ena är lite lyckad, den andra är mindre lyckad så att säga och så finns det en som är en sån här kvinnokar och som är, det är ju Jarl Kulle eller Jarl Knulle som vi brukar säga här i podden.
Han återkom.
Och och sen så är det drama kring dessa. Och de har också en gemensam business. Det är inte ett oljebolag utan det är en teater. Och där finns ju då inspiration från det som är såpoperans enkla sätt att berätta in i det som sedan betraktas som fin kultur och riktigt berättande. Och de där flödena däremellan tycker jag är rätt intressanta. För det ibland handlar det om liksom hårfina gräns. Det är väldigt små gränsdragningar emellan de olika genrerna här. Men till den här liksom kuriosan kring detta hör faktiskt också att den som började skriva Dallas hade en idé om att skriva någon slags Romeo och Julia berättelse om just Pam och Bobby då. Och han hade i sin tur inspirerats av guess what? Scener ur ett äktenskap. Av just Ingmar Bergman. Ja, precis.
Och sen... Det var ju en intressant liten cirkel.
Ja, exakt. Allting går igen. Men om du sa till mig att du hade tittat på en hel del såpopera när du var au pair i England, va? Eller var du på Irland? Var var du?
Nej, jag var au pair utanför Manchester i ett mindre samhälle som heter Wilmslow.
Ja.
Och det var väl egentligen, och då tittade jag mycket på de här Home and Away och EastEnders och så vidare. Alltså engelsmännen, det finns ju massvis med brittiska såpor som har liksom rullat i nästan decennier, känns det som. Och jag tror att anledningen till att jag såg liksom så mycket på dem då, det var faktiskt att jag kände mig rätt så ensam.
Ja, men jag skulle precis fråga om det. Vad gav det dig då? Det gav någon gemenskap, eller?
Ja, men det gav mig en känsla, och det gav mig också liksom någon slags struktur på tillvaron. Mm. För att de här rullade ju varenda kväll, så det visste jag att klockan 19 kommer det avsnittet. Och så liksom blev jag engagerad i det på något vis. Men sen så lärde jag känna lite andra upp här flickor, så då såg jag mindre på såpor. Men det är ju den perioden i mitt liv som jag har sett mest på såpor. Och då tyckte jag, alltså när jag var där, det var väl 89-90, då vi hade ju inte reklam-tv i Sverige, så jag var mycket fascinerad av reklamen också. och lärde mig med de här reklamjinglarna utan till och så vidare. Nu när jag pratar om det så känns det som det var väldigt, väldigt länge sedan. Men det, jag tycker det är intressant liksom, om man diskuterar alltså de här ursprungssåporna som du beskrev då, som riktar sig till hemmafruar. Mm. Och då var vi ju liksom, var det på 30-talet det här uppstod i radion. Mm. Det är ju länge sedan. Och då tänker jag liksom att de första såporna syftade ju till någon slags verklighetsflykt. Samtidigt som det också var i miljöer som ändå var relativt nära de här kvinnorna som lyssnade. Att det skulle precis kunna handla om deras liv, men det var lite mer spännande för att det var lite mer förvecklingar och så vidare. Mm. Sen kommer då de här stora amerikanska såporna som vi har pratat om nu med Dallas och Dynastin och Falcon Crest, där det är mer liksom miljöer som de flesta människor inte har tillträde till. Alltså väldigt glamorösa miljöer med väldigt förmögna människor. Ja. Och det som vi ser nu med dokusåporna, det är också något, tänker jag, ett uttryck för att vi lever i en väldigt narcissistisk tid. Mm. Därför att i någon mening så är vi ju alla huvudpersoner i våra egna dokusåpor idag. Alltså det är väldigt få människor idag som inte finns på Facebook till exempel.
Precis. Mm.
Det är ganska många människor som liksom har sina egna små poddar och de bloggar och allt vad de nu gör. Liksom. Mm. Att vi har tekniken gör det möjligt för oss att dela med oss väldigt mycket av våra liv. Och vi kan gå in på Instagram och liksom se en persons flöde då. Och då får man ju en bild av den människans liv. För jag menar, det vi gör på Instagram och Facebook och de här andra plattformarna, det är ju väldigt hög utsträckning att vi iscensätter våra liv.
Ja, precis. Precis.
Och vi är ju ungefär lika sanningsenliga där som jag tror att Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso är i Wahlgrens värld. Mm. Det vill säga att det är ju ganska hårt regisserat.
Mm. Mm. Exakt.
Så det är liksom, gränserna är väldigt flytande.
Jo, nej, men och där det finns... Men jag tror att det du liksom du är någonting på spåren i detta, också i fråga om varför vissa genrer och vissa fenomen, som till exempel säg skvallertidningar eller glossy magazines, alltså sånt där som man gick och köpte för dyra pengar för att få titta på lite bilder av kända personer, att hur det i mycket har spelat ut sin roll, eftersom du har allt det där i din telefon nu och du kan gå in på, det räcker att du liksom följer ett antal konton tillhörande Precis. De personer eller de modehus eller vad det nu är som du fängnas av och kan fly in i, och så har du det där. Och till detta hör ju naturligtvis att tillrättaläggandet, regisserandet har ju då samtidigt axlat upp några växlar genom att du lägger filter på allting eller du justerar, du väljer bara precis det som gynnar den berättelse du vill skapa, må det vara om dig själv eller om din, vad det nu är för någon business du håller igång med hjälp av de här olika plattformarna. Och det tror jag, det var någon som sa det till mig som arbetade med TV, just att man funderar mycket på när man ska satsa på nya program och liknande, att det är just det där att väldigt många inte alls vänder sig till TVn eller till de plattformarna, för att man har liksom stakat ut istället vad det är man följer och vilka berättelser det är man vill ta del av via då TikTok eller Instagram eller var man nu hänger, beroende på vilken generation man är född.
Mm.
Och är det bra eller dåligt? Finns det inte en poäng med den här samlande lägerelden?
Jo, jag tror det. Alltså, det leder ju till någon slags fragmentisering av kulturen. Jag har ju aldrig ens varit inne på TikTok.
Nej, inte jag heller.
Men jag förstår ju liksom, när jag pratar med yngre kollegor och mina barn och så, liksom, att det finns ju de människor som är enormt stora på TikTok. Mm. Och inte minst nu hela bevakningen av kriget i Ukraina, att på TikTok finns det ju unga människor då som befinner sig i Ukraina och som på något vis rapporterar därför, kan man väl säga, eller liksom postar sina berättelser och så. Så det är ju en helt okänd värld för mig.
Precis, man ändå borde kanske förhålla sig till, med förhålla menar jag, alltså ta del av och förstå, därför att det är ju, vi har pratat om det här med polarisering och liknande på olika sätt i podden tidigare, men det här är ju en aspekt av det, nämligen att de... Dels i fråga om vilka källor man kan lita på eller vilka versioner som kommer en till dels, men också att befolkningen liksom glider isär i fråga om var man hämtar de här impulserna eller berättelserna eller vittnesmålen. Och det tror jag är, det finns nog mycket gott med att vi har flera alternativa kanaler och källor och sådär, naturligtvis. Men det finns också någonting som går förlorat i detta.
Ja, men det tror jag. Alltså för att en sån sak som en tv-serie som väldigt många ser på, det blir ju ett shit i samhället. Alltså det blir ju någonting att tala om. Mm. Och som du säger, så det här förfärliga Mello fungerar ju inte så längre.
Nej.
Och jag ser ju inte heller på sånt som Let's Dance och de här tävlingsprogrammen. Jag tycker det är helt ointressant.
Ja.
Sen så gör ju liksom kvällspressen sitt bästa för att blåsa upp det till en riksangelägenhet. För varenda fis liksom som släpps under de här danserna ska ju rapporteras. Liksom. Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag vill föra in en annan tv-serie. Den skulle inte kategoriseras som såpopera, men nära nog, som var stor också under din och min uppväxt, som heter Lilla huset på prärien, som ju bygger på Laura Ingalls Wild Ingalls.
Den fick jag se.
Du fick se den, ja precis. Den har format mig och min moral i mycket hög grad skulle jag säga. Men den tillkom ju på ett initiativ av Michael Landon, som också spelar pappa Charles Ingalls i serien.
Mycket bra hår.
Mycket bra hår, mycket bra figur skulle jag säga. Han hade ju någon slags triangel.
Alltså en riktig kar.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen. Han kunde liksom både läsa sagor och bygga ett hus från grund. Han bara gick ut och högg ner några träd.
Och sen hade han ju också nära till känslorna. Han blev ju ofta tårfylld av kärleken till sin familj och liknande. Så att han, en förebild för alla män skulle jag säga, Charles Ingalls.
Ja, verkligen, verkligen.
Men det han ville göra när han ville filmatisera eller televisera den här bokserien, det var just att han tyckte då, nu är vi alltså i början på 70-talet, slutet på 60-talet, början på 70-talet när han börjar arbeta med denna, att han tycker sig då se hur samhället just glider isär och hur det inte finns liksom så god, alltså moralen eroderas. När jag säger 70-talet så kan ju alla associera till vad det var han reagerade på. Han tyckte familjen hade tappat sin nyckelroll i samhället. Och då ville han med hjälp av de här klassiska nybyggar, pionjärberättelserna då, skapa ett kitt igen och påminna om vad var det som byggde det här landet. Vilka värden är viktiga? Hur ska man vara som människa? Hur ska man fungera som en familj? Vad är strävan? Vad är ansträngning? Vad är gudfruktighet? Och så vidare. Och tittar man på dem idag igen då, så ser man egentligen, det kanske man såg redan då, jag var för ung för att fatta det. Men varje avsnitt är en liten morallektion som inte utan poäng skulle jag säga, i fråga om just vad är viktigt, vad måste man göra, vilka prövningar ställer dig livet inför och så. Så det tycker jag är en skickligt exempel på just hur man redan då såg de här tv-berättelserna som kitt, möjligt kittskapande i samhället.
Ja, och jag tänker på en senare tv-serie, Beverly Hills.
Ja.
Den var ju väldigt tydlig så också, att varje avsnitt behandlade ju något,
det har du rätt i,
ämne som berörde unga människor. Det kunde vara liksom som mobbing eller droger eller abort eller ska man ha sex innan. Alltså det var liksom sånt som man föreställde sig då med viss rätt att unga människor funderar kring. Mm. Och sen så var det ju då de här olika personerna. De på något vis personifierade ju också i olika moraliska ideal eller hållningar kan man säga.
Verkligen.
Så att den traditionen har ju levt vidare. För man säger, det tycker inte jag att man kan se, inte så mycket de svenska såporna om vi tänker Rederiet och Varuhus. Där fanns nog inte den ambitionen. Det har ju public service satt igen med råga sig. De har tagit sitt uppfostrande uppdrag på största allvar. Men då i såpoperans begynnelse, eller just den genren, så har inte SVT precis agerat så.
Nej, och det ska de väl ha, en applåd för att alltså, både Varuhuset som gick 87-88, den var inte alls så himla lång som Rederiet som sen löpte över 10 år. Men de hade ju till huvudsaklig funktion att underhålla eller vara en förströelse i tillvaron. Och jag tycker Varuhuset är en roligt exempel just genom att det är det här, alltså att det är en galleria i princip ju, som man hela det här alltet utspelar sig i. Och där ytterligare en karaktär som jag tycker är signifikativ för såpan finns med, nämligen då den starka kvinnan. Alltså kvinnan som är lite intrigerande men som också har mycket makt.
och som är gärna attraktiv och som har går på minor ibland, men som är framgångsrik i sitt intrigskapande och maktspelande. Och i varuhuset är det ju Kristina Schollin som gör den rollen, ja, just det, som just Margareta Öhman. Så att, men du och jag pratar ju ofta om genusaspekter på våra olika ämnen. Och ofta så beskriver man ju såpoperorna som att de är så stereotypa i att det är de här de heterosexuella relationerna och att det är, kvinnorna ska bara vara vackra och de är sminkade när de går och lägger sig på kvällen. Pam var alltid det i alla fall i Dallas.
Vakna sminkade,
ja, exakt. Och så. Men i de såporna som har varit särskilt framgångsrika så har det också funnits kvinnor som alltså drivande och som är då som bryter lite mot vad man får göra, hur man får vara och så vidare. Ta Dynasty till exempel där Alexis, alltså Joan Collins, spelar en riktig häxa. Men som blir älskad och som på något sätt också bryter då vad man får lov att göra eller hur man får se ut eller vad man får säga och så som kvinna.
Men kan man tänka sig liksom att när det här moraliserande inslaget som ju kan vara både bra och dåligt, när det blir tar överhanden, att det är bakgrunden också till dokusåpornas framgång.
För
att även om dokusåporna är väldigt mallade så kan man ju inte säga, det är ju sällan ett liksom, jag skulle säga, moraliserande budskap i dem, utan tvärtom så är det ju någon slags amoralisk hållning.
Ja, precis.
Inte minst om man tänker på de första dokusåporna. Alltså första dokusåporna var väl typ Robinson och sen Baren. Och det var ju, jag vet, det blev ju någon fruktansvärd debatt kring Robinson.
Det var ju
Robinson.
Någon slags bacchanal.
Jo, men alltså
stil.
Att Robinson, ja, alltså ja. Baren var ju fasansfull.
Ja, det är det jag tänkte.
Men det är väl att Jens Liljestrand var med i Baren.
Va? Var han?
Ja. Ja, visst var han det.
Berätta.
Baren Jens. Jo, men han var ju med i en av de första upplagorna av Baren. Han kallades Baren Jens.
Stämmer detta, Jens Liljestrand? Skriv genast en krönika om det, tycker jag.
Han har skrivit flera krönikor.
Okej, då ska jag googla dem sen. Då.
Det har du missat. Men liksom Baren var ju ett riktigt liksom snaskigt och snuskigt format.
Ja.
Medan Robinson väckte ju då uppseende avsky bland många, inte minst kulturskribenter. Eftersom det var det här elementet av att folk röstades ut. Och det tyckte man liksom att ska public service verkligen hålla på med den här sortens av mobbing.
Mm.
Men om man ser hur liksom dokusåpa-genren har utvecklats efter det, så var ju detta ingenting.
Det var en liksom en pust bara. När jag tänker på vidare genom Big Brother, där det också, där, de som du nämnde tidigare, Paradise Hotel heter det väl?
Ja, alltså, Paradise Hotel, Ex on the Beach, jag vet inte om det finns som svensk version, och Paradise Hotel finns ju som svensk version. Och sen också de här Bondesök och fru, alltså det är ju rätt så liksom känslomässigt besvärligt, och också den här då som både du och jag har läst om men inte sett, alltså Gifta vid första ögonkastet.
Ja. Nej, men det som är Bonde söker fru kvalar väl inte in som i att de faktiskt visar människor som har sex på riktigt, medan de andra ju har det som, det är ju det hela innehållet byggs upp mot, och det är det man försöker så att säga locka deltagarna att falla ifrån så pass, eller falla ur sin ram så pass att de glömmer kamerorna eller skiter i dem på
Precis.
Grund av att de är fulla, och så lägger de liksom, ligger de med varandra och så sitter man där och tittar på detta, vilket ju också, där kan man ju tänka sig att man verkligen inte det går ju inte riktigt att känna sig höjd som tv-tittare i det ögonblicket, för att det är ju helt enkelt bara ganska billigt och lite unket, yeah. måste jag säga.
Ja, och det är ju billig tv-produktion också.
Extremt billig. Jag tror inte att de får betalt.
Ett antal unga, snygga och liksom testosteron- eller hormonstinna personer till ett hotell, och så ger man dem obegränsat med sprit och så ser man vad som händer.
Ja, precis.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Men trots detta, att det finns det här dassiga elementet i serier så som Big Brother, så finns det ju faktiskt personer som har rest sig ur detta moraliska kaostillstånd och sen ändå blivit i någon mån respekterade och etablerade som både konstnärer eller någon slags nästintill skådespelare faktiskt. Jag tänker på Carolina Gynning. som ju var med i Big Brother och gjorde allt det som man förväntas göra i Big Brother. Och sen nu här alldeles nyss var hon ju, är ju hon en av skådespelarna i Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness. Och vad jag vet är hon framgångsrik i de olika sammanhang där hon är med, om det är konst hon skapar eller glas hon gör eller smycken hon designar och så vidare. En annan parallell är ju Lena Endre, som förvisso inte har varit med i Big Brother och legat med någon där.
Nej, nu blev jag förvånad. Ja.
Men hon slog ju igenom i Varuhuset. Och var då väldigt ung, väldigt ny, och då kan man tänka att en sån där chansning att vara med i en såpa som var något som sågs ned på av den fina kulturen. Men vem var där och tittade igen på såpan om inte Ingmar Bergman? Och han plockade upp henne och sen var ju hennes karriär färdig, kan man säga. Alltså, eller rättare sagt, sen var den banan snitslad till alla de framgångar hon har varit med. Så att det kan gå åt båda håll. Sen har man andra lite sorgliga såpopera-karaktärer som blir fjättrade vid den roll de har haft i de här serierna. Alltså det vill säga, man är alltid Rickard i köttdisken i Varuhuset till exempel.
Precis. Mm. Men jag menar som Görel Krona, hon gjorde väl en bra karriär efter Varuhuset. Jag tänker Johannes Brost, det är ju en intressant figur som har pendlat mellan sådana här roller och
verkligen
Dramatenskådis.
Ja.
Så att det är ju, är man talangfull är det möjligt. Men jag tänkte här avslutningsvis, vad är det vi saknar för såpoper? För nu har vi pratat om såpoper som utspelar sig på stora ranscher. Det är i familjen naturligtvis, i ett kvarter, på en färja, på ett varuhus, på ett hotell. Vilka miljöer skulle du rekommendera någon som vill skriva en såpopera? Finns det någonting som är underutnyttjat?
Alltså den värld du och jag springer ur, alltså universitetet, skulle man ju kunna tänka sig att man gör en såpopera som innehåller precis allt det vi just nu har talat om. Och det är mycket sex, det är alkohol, det är intriger, det är stulna dokument.
Det är maktkamper, strider om forskningsmedel.
Ja.
Det är förbjuden kärlek mellan studenter och professorer.
Ja, precis.
Det är otroheter.
Ja. Ja, det är förfalskad empiri. Och så vidare.
Postseminarier, vinkväll och så vidare.
Men det är frågan om det är tillräckligt brett. För att det är ju men jämför vi igen med den där lösa förbindelsen som jag nämnde. Som ju har en väldigt snäv krets egentligen. Alltså att det är konstnärer och gallerister det handlar om i princip. Hur många kan känna att det är den världen man lever i? Det är ju inte jättemånga. Så att det behöver ju inte vara så att miljön förskräcker. Utan bara den innehåller de här momenten eller de här komponenterna av sex och så vidare, möjligt sex i alla fall, så tror man är hemma. Tror inte du det?
Ja, och jag tänker också att det handlar om det som du nämnde också här tidigare samtalet, att det måste finnas någon karaktär man kan relatera till.
Vad skulle du vilja ha för en miljö? Vad saknar du?
Nej, men jag tänker på två miljöer. Mm. Alltså, dels så tänker jag naturligtvis på politiken. Jag tycker det är så intressant att vi har haft ytterst få tv-serier i Sverige som utspelar sig i den politiska miljön. Alltså Danmark har ju varit väldigt bra på det. Jag tycker Borgen är en fantastisk, det är väl inte kanske direkt en såpopera, men det är en väldigt bra tv-serie. Och det finns ju amerikanska tv-serier, Vita huset, allt vad de heter, som utspelar sig i politikens korridor och sådär. Men vi har inte utnyttjat det i Sverige. Mm. Och där finns ju också allt det här. Det är ju liksom, den svenska politiken är ju dominerad av några få familjer faktiskt.
Ja.
Varje parti har ju liksom sin politiska adel på något vis då. De heter ju olika saker, jag behöver inte räkna ut dem här. Och de här politikerna, de känner ofta varandra sedan ungdomsförbundens tid. Det är väldigt många som har liksom legat med varandra, haft relationer med varandra, varit bästa vänner, huggit varandra ryggen på någon jävla liksom ungdomsförbundskonferens någon gång. De slåss om samma poster.
Jag tänker mig att Daniel Suhonen skulle kunna vara med i den här såpan.
Ja, han är en sån som hugger folk i ryggen, tror jag. Så han hade varit en bra karaktär. Därför han är ju också väldigt sympatisk på många sätt. Mm. Så kan han ju ta fram sina huggtänder och så. Mm. Så att det tycker jag har varit spännande. Yeah. Men sen så skulle jag ju också vilja se en såpopera i stallmiljö.
Ah.
På en ridskola.
Ja, där har du ju
det, tror jag.
Mycket bra,
för där
med
har vi ju liksom,
och grejer.
Ja, precis. Mm. En liten avgränsad miljö med kanske en oerhört sexy och läcker ridskolechef. Och sen så ett gäng kvinnor som kretsar kring den här personen. Man kan tänka sig rätt mycket lesbisk sex också.
Ja, det var precis så. Där gick mina tankar också, att här öppnar ju sig möjligheten för att det visar sig att det är inte alls så att det är ridläraren och unga flickor eller något liknande. Eller lagom, utan det är massa andra konstellationer som möjliggörs. Och sen är det då tävlingar.
Och så alla dessa hästar, tävlingar, där man kanske saboterar för den andra genom att ge den andres häst för mycket hav och sådana för kolik. Alltså det, så, det finns hur mycket som helst. Mm, mm. Och det kan vara ganska mycket pengar i hästsporten också.
Mm, mm.
Om vi liksom rör oss några snäpp uppåt från ridskolan i Borrby där jag rider.
Ja.
Fast man säger att Österlens ridklubb har faktiskt också, vi har ju OS-vinnare och landslagsryttare som tillhör Österlens ridklubb. Peder Fredriksson rider ju för Österlens
ridklubb. Ja, just det. Ja, precis.
Han har dock inte sina hästar i det stället, kan jag säga. Men hästmiljön är ju underutnyttjad i svensk dramatik.
Och där hittar man ju också.
Det är ett hett tips.
Och där hittar man ju också den publik som traditionellt då i alla fall har varit den som i högsta grad har tittat på sopoper, och det är ju kvinnor. Och det är ju till övervägande del kvinnor som är aktiva i ridsport och som rider. Så att det skulle ju verkligen vara, och det är dessutom, för att ta mitt exempel eller mitt förslag, det är ju till övervägande del kvinnor som nu söker till högskola och universitet. Mm. Så att det borde också vara en möjlig success, tänker jag.
Ja, men, vi kanske ska skriva någon slags
jag tänker att när vi stänger söndagsskolan för idag så gör vi en pitch och skriver. Men jag vill rekommendera alla lyssnare som nu blir så sugna på scen och såpopera att man kanske genast köper hem Dallas-boxen och ser alla 13 säsonger i ett svep. Notera då detta roliga att den är ju gjord. Alltså varje avsnitt på 45 minuter är ju gjord för att innehålla 3 reklampauser. För så, annars kan man inte göra reklam för såpan i såpoperan, så att säga. Men de är ju då bortklippta i de versioner som gick på svensk tv. Vilket innebär att cliffhangersen mellan 2, så att säga, brott. För du måste ju ha en cliffhanger då när du går till reklam, för annars så stannar man inte kvar och tittar. Den blir bara sådär att det liksom hänger, det blir bara konstigt, för det går direkt över till nästa scen. Så den där, det blir ett konstigt hackigt berättande genom det. Och det är en sån här rolig effekt av att vi inte hade reklam här då. Så att vi kunde inte följa den dramaturgin som man hade skrivit, så att säga som den var skriven för att innehålla de här pauserna.
Vi kunde kanske haft anslagstavlan med hela tiden.
Eller solfilmen.
Ja, precis, den var klassisk också. Men jag tänkte också komma med tips. Och eftersom jag ändå vill hålla den finkulturella fanan högt.
Ja.
Så tänker jag tipsa om John Ajvide Lindqvist alldeles färska bok.
Ja.
Som heter Verkligheten. Jag älskar John Ajvide Lindqvist. Han är en av Sveriges absolut bästa författare.
Ja.
Jag blev oerhört förtjust i hans förra bok som heter Vänligheten.
Mm, mm,
Den här Verkligheten, den kom då långt om länge i det här försenade Alibus-paketet. Jag kastade mig över den. Och det är en betydligt tunnare bok än Vänligheten. Och det är ett helt annat tema. Huvudpersonen är en influencer.
Ah.
Så att det är liksom, det behandlar precis, alltså romanen behandlar precis det som vi har resonerat kring här, hur spontant är detta egentligen, alltså allt det här som faktiskt riggas och stageat och konflikter som på något vis arrangeras för att det ska bli då ett bra content, så att säga.
Ja.
Och den här huvudrollsinnehavaren, för det är liksom hela hennes familj är då den här dokusåpan, lite som Wahlgrens värld ungefär, där dottern i familjen har ett eget klädmärke och sminkmärke och så vidare.
Ja.
Och hon börjar tappa verklighetsuppfattningen, och alla som har läst John Ajvide Lindqvist vet ju att han är väldigt bra på det,
precis.
Här. Liksom att låta liksom vardagen glida över i någonting. Alltså tillvaron rubbas lite och man börjar liksom undra vad är det som händer. Så det är en fantastisk bok.
Mm, mm.
Läs den. Verkligheten heter den. Och har alldeles nyss släppt. Jag har faktiskt inte sett några recensioner än, men de lär väl komma. Så det var mitt tips idag.
Jättebra. Jag tror vi stänger såpabutiken där.
Ja.
Och skäms icke för att du tycker om att titta på såpopera. Det gör dig klokare och lite mer skicklig i att avteckna och förstå människorna omkring dig, hur de intrigerar och tänker. Jag tycker i alla fall att jag har haft stor hjälp av det. Och jag kan alltid förutspå konflikter. Jag är mycket duktig på detta. Och det tackar jag Dallas och Falcon Crest och Dynasty för.
Ja. Jag säger bara håll stil.
Ja. Även när du,
det får bli mitt avsnitt.
Även när du bråkar. Se upp på lite. Ja. Vi säger så.
Yes. Hejdå.
Hejdå.
Var alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.